Ska vi taxi?
Hej.
Vet du var Kvennefjäll ligger?
Va?
Kvennefjäll. Min drift, urangruvan.
Till jag.
Ja.
Om jag kan.
Kan du köra dit?
Ja.
Vetandes värld kommer idag ifrån Grönland, världens största ö som lockar till sig allt fler gruvbolag och oljebolag.
Grattis.
Geologiska studier pekar på att här finns stora mängder värdefull mineral i bergen och massor med olja och gas ute till havs. Och det mildare klimatet gör att det tycks bli lättare att exploatera det nästan orörda Grönland. Och kanske blir dagens ganska fattiga grönlänningar i framtiden Arktis nya oljeschejker. Det finns bred politisk uppslutning bakom oljan. Uranbrytning däremot splittrar landet.
Så många människor kan finna sig runt så många år så inga fler på.
Vi åker med taxichauffören Bent som kör sin bil långsamt upp för den steniga vägen i den mörka dalgången som leder upp till ett fjäll som innehåller stora mängder uran som ett gruvbolag vill bryta. På bägge sidor om vägen branta fjällsidor. Och Bent har sitt efternamn Olesen intatuerat på vänster underarm.
Det är mekaniker.
Är ni mekaniker?
Ja.
Okej.
Jag har spärdig som antropinomisk mekaniker.
Bent Olesen är egentligen mekaniker, men eftersom det inte finns några jobb att få tag på så kör han taxi istället. Och det är inte en jättelukrativ verksamhet eftersom det finns två konkurrerande taxibolag i samhället Narsaq som bara har 1600 invånare. Och han tycker att det vore bra om de kom igång med uranbrytningen eftersom det skulle ge arbetstillfällen.
Jag vill kort.
Du vill ha den?
Ja, jag vill kort.
Ja. Heter det Kvennefjäll där?
Ja.
Kvennefjäll?
Ja.
Ja. Ser man att schaktmaskinerna har varit framme och tagit prover. Och den här väldigt blockiga dalgången här. Massor med stenblock. Svårt att köra. Under oss här så är det mängder med uran. Bortom Kvennefjället här så reser sig ännu högre berg. Med vita toppar. Som Bent säger här nere. Som han sa i bilen så skulle han gärna vilja ha brytning. Han har inget jobb, han är utbildad mekaniker. Och skulle det bli gruva här så skulle han kanske kunna få jobb där.
Men uranet delar bygden. Kallistatlund är helikopterpilot, socialdemokratisk politiker och motståndare till uranbrytningen i sin hemby Narsaq i Sydgrönland.
Det vill ske förorening och det är så en öppen min man snackar om.
Dagbrott.
Yeah.
Uranbrytningen är tänkt att bedrivas i dagbrott och det finns risk för att föroreningar från gruvan sprider sig. Inte minst med tanke på de starka vindar som ofta blåser i området. Och som kan dra med sig giftigt stoft till samhället som bara ligger några kilometer längre ner i dalgången. Men det är inte bara föroreningar som kan ställa till problem enligt Kallistatlund. Även själva gruvarbetarna innebär problem som måste isoleras.
Det ska inte vara väg mellan by och en mine. Och minfolken ska inte bo i en by. De ska bo i en läger på själva minen.
Ett läger eller så?
En läger, det där boliger. Med deras egen boliger, för där inte är förbindelse till byn.
Det finns idag två gruvor i Grönland. Och de fungerar bra för de ligger inte i direkt anslutning till något samhälle, säger Kallistatlund. Han är inte principiellt emot gruvdrift, men det måste ske i gruvor som inte har vägkontakt med grönländska samhällen. För erfarenheten visar att de flesta som jobbar med gruvdriften är specialister som kommer från andra länder. Och om flera hundra personer plötsligt skulle komma till Narsaq så skulle bylivet förändras radikalt.
Det kan vi se för exempel i 50-60-talet och 70-talet, hvor udviklingen blir bredt av att från Danmark med massa håndverkare och folk kom från andra städer och utvecklade vårt land. Och vi såg som ett nummer två människor, nummer B-människor och gick på utveckling.
Andra klassens folk.
Ja.
På 50-, 60- och 70-talen så kom danska hantverkare och andra utlänningar till Grönland och de utvecklade landet, säger Kallistatlund. Grönlänningarna var inte delaktiga. Vi har själva inte styrt vår utveckling. Vi har betraktats som andra klassens människor. Det misstaget bör vi inte göra om. För när gruvbolagen efter några decennier stänger gruvan så står vi där igen utan att vi själva har utvecklat landet. Och den underlägsenhet som grönlänningar känner gentemot danskar och andra utlänningar bidrar till sociala problem. Problem med alkoholism, arbetslöshet, hög frekvens av självmord, menar Kallistat Lund. Och han vill bli mindre beroende av Danmark och därför satsa på livsmedelsproduktion istället för gruvdrift.
Det vi spiser och det vi dricker och allt det där, det är något vi får utifrån och blir seglat 3000 km från. Vi kikar på att vad kan vi göra här från Sydgrönland? Och vi har ju massor av möjligheter.
I de grönländska matvaruhusen så kan man visserligen köpa inhemskt producerat sälkött, renkött, valkött och fisk. Och de små jordbruken i söder levererar potatis och en del grönsaker och lammkött. Men huvuddelen av maten i de grönländska affärerna är importerad.
Klockan är 8 på kvällen. Och in i den lilla hamnen i Narsaq, det är en stad med, eller samhälle med 1600 invånare. In i den hamnen så har nu en röd båt stävat in med vit text skriven på sidan. Royal Arctic Line. Och på den här båten det är containerfartyg. Starka strålkastare från fartyget. Lyser upp hösthimlen. Ovanför de stora bokstäverna på fartyget Royal Arctic Line så ser jag en dansk. Är det nog? Blåser något fruktansvärt. Det här fartyget är Grönlands livlina till omvärlden. Det kommer från Danmark, fullastad med mat. Det kommer en gång i veckan med större delen av den mat som grönländarna äter. Det kommer från Danmark.
Det här är Vetandets värld i P1. Grannstaden Qaqortoq ligger 10 minuters flygresa från Kvänefjäll.
We should be back in the court next week to say you want to sell all these shares because they're grossly overvalued.
Och på helikopterflygplatsen så råkar jag höra en stor man i svart tung överrock som pratar högt i mobiltelefonen. Med australiensisk accent. Och jag frågar den store mannen om han möjligtvis jobbar i gruvbranschen. Yes, svarar han vänligt. Jag heter Greg Barnes, jag är geolog och jag är delägare i det bolag som undersöker möjligheterna att bryta uran i Kvänefjäll.
I think that the company hasn't done the project justice to this stage and I got to... There's a lot more work to go on that particular thing.
What kind of work has been done?
Well, I said the environmental's worrying me. They've got to do a lot more.
Greg Barnes tror inte själv på att det kommer att bli någon uranbrytning, i alla fall inte i det korta perspektivet, främst för att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda.
G'day, man, how are you?
Plötsligt kommer en liten rund man i tjock jacka inrusande i helikopterflygplatsens väntsal. Det är Simon Simonsen. Simon Simonsen är borgmästare i den stora sydgrönländska kommunen.
I didn't see you in the pub last night. I was there for a while. Was down there.
Greg Barnes och Simon Simonsen känner varandra väl. De träffas ofta, bland annat på den lokala thai-restaurangen.
You gotta watch this guy. He kidnaps you and takes you to Thai restaurants and forces you to drink too much alcohol.
Anyway, this is a report from Sweden.
Hey, Gustav Klarin.
Okay.
Det är Sveriges Radio.
Okay, ja, ja. Ja, borgmester her i kommunen. We need his company here to start it. So.
For the uranium mine.
We need it.
Vi behöver gruvföretaget här, säger Simon Simonsen. Arbetslösheten är hög. Gruvbrytningen behövs för arbetstillfällena.
We need some industries who can get lifting us here in this region.
Greg Barnes tror mer på ett annat gruvprojekt i Narsaq. Det handlar om en fyndighet sällsynta jordartsmetaller. Och det är en verksamhet som inte är lika kontroversiell som uranbrytningen. 80% av Grönland är täckt av inlandsis och gruvbrytning är bara möjlig på den isfria kustremsan. Men den isfria remsan är ändå på en halv miljon kvadratkilometer och det är mer än hela Sveriges yta. Så det finns mycket som ännu inte är tillräckligt undersökt enligt Greg Barnes. Och om det fortsätter att bli mildare så är det bara en fördel för de många utländska bolag som letar efter mineral. Det är onekligen enklare att leta om det inte ligger snö på marken 6 månader om året.
And, so the idea of having less white stuff means you can see more.
I huvudstaden Nuuk finns råstoffsdirektoratet, det är den centrala myndighet som hanterar olja, gas och gruvfrågor. Och Jörn Skov Nilsen, som är chef för råstoffsdirektoratet, berättar att det bara finns två gruvor i Grönland idag, en olivingruva och en guldgruva. Ytterligare två gruvor har fått produktionstillstånd, en blysinkgruva och en moribdengruva. Uranet däremot är ingen stor fråga just nu.
Den nuvarande regeringen är emot och idag har vi nolltolerans i förhållande till urangruvdrift.
Den nuvarande regeringen är emot uranbrytning, säger Jörn Skov Nilsen. Annat är det med oljan och gasen. Där finns bred politisk uppslutning. Och möjligheten att tjäna pengar på olja och gas är många gånger större än gruvdrift, hoppas den grönländska regeringen. Och i somras så gjorde oljebolaget Cairn tre provborrningar utanför västkusten.
Det var ganska succesfullt. Där har funnit olja i den ena brönn och där har funnit gas i den andra.
Det blev ganska lyckat. De hittade både olja och gas, men det är oklart om fyndigheterna kan bli kommersiella. Men det är i alla fall som vi hade hoppats och förväntat oss, att det finns olja och gas i regionen, säger Jörn Skov Nilsen. Och han räknar med att det finns motsvarande 50 miljarder fat olja och gas utanför västostkusten.
Exxon, Chevron från USA, Husky i Kanada, PA Resources som vi måske känner från Sverige, Cairn som jag nämnde för.
En lång rad internationella oljebolag har tecknat avtal med Grönland om att leta efter olja och gas till havs. Och klimatförändringarna har gjort det arbetet lättare eftersom det inte är lika mycket havsis som det var förr, säger Jörn Skov Nilsen.
Det är ingen tvivel om det är nämmare att leva efterforskning efter olja.
Lättare?
Ja, det gör det nämmare att leva efter olja och gas offshore nordväst och nordisk Grönland när isförhållandena blir mindre hårda. Alltså när det sker en avsmältning av is, när det inte är så mycket havis som det var förr.
Efter den stora oljeläckan i mexikanska golfen så riktade miljörörelsen kritik mot planerna på att utvinna olja i Arktis. Greenpeace åkte till Grönland och satte upp banderoller på Cairns borrplattform. Ett oljeutsläpp i de kalla grönländska vattnen skulle ta lång tid att läka.
Alltså, den regulering vi brukar i Grönland är ju långt, långt mer vittgående än den regulering som blir använd i USA i den mexikanska golfen.
Men chefen på råstoffsdirektoratet hävdar att risken för olyckor i framtida grönländska fält kommer att bli väldigt mycket mindre eftersom säkerhetsföreskrifterna är väldigt mycket strängare än de varit i mexikanska golfen. Och om det kommer drivande isberg som hotar att krocka med en oljerigg så måste bolagen ha båtar på plats som kan boxera bort isbergen. Men en samhällssektor som skulle kunna påverkas negativt av en eventuell oljekatastrof är fisket. Bland annat då räkfisket som idag är Grönlands viktigaste exportindustri. Jag söker upp Vivi Höj Labansen som är chef på den stora räkfabriken i Sisimiut upp vid Polcirkeln på västkusten.
Jag syns att Greenpeace de har några goda saker, alltså miljösaker, men jag syns också att de maler allting svart.
Vivi Höj Labansen tycker att Greenpeace nog gör bra saker för miljön, men att de målar allting i svarta färger. Grönland är stort nog både för fiske och för olja. Hon anser att miljöorganisationer, främst från andra länder, får grönlänningarna att känna att de själva inte har rätt att utveckla sitt land ekonomiskt.
Greenpeace's tankar ofta liksom får oss till att känna att vi i Grönland inte har rätten till att få chansen till att utveckla oss rent ekonomiskt. Och den rätt vill vi självklart gärna ha.
På 80-talet så var det kampanjer mot sälskinn och det ödelade livet för många av fångstmännen, säger Vivi Höj Labansen. Hon hoppas att dagens miljöorganisationer inte lyckas stoppa oljeutvinningen.
Så nu hoppas jag att deras arbete också igen för till att det också ödelägger eller sänker vårs utveckling många år.
Men hur sannolikt är det då att Grönland kommer att bli en välmående oljenation? Och de grönländska myndigheterna uppskattar att det finns 50 miljarder fat olja och gas i Grönland. De stöder sig på uppgift från den amerikanska geologiska undersökningen USGS. 50 miljarder fat, det är 20 miljarder mer än norrmännen har pumpat upp hittills. Men de här siffrorna måste användas med stor försiktighet. Mikael Höök, som är doktor i globala energiresurser på Uppsala universitet, menar att USGS tidigare har gjort väldigt optimistiska uppskattningar. Men
det viktigaste är ju egentligen frågan då om, bara för att oljan finns där så är det att utvinna den också. Och att utvinna olja är väldigt mycket svårare än att bara liksom påvisa den rent geologiskt. Så att även om de skulle kunna ha så pass mycket som 50 miljarder fat så är det en stor fråga om den oljan ligger då i fält som är intressant att utveckla kommersiellt. Är det väldigt många små fält som är utspridda som ligger på stora djup eller är det på annat sätt komplicerat att utvinna? Då är det en stor risk att de riskerar att frysa inne för att det finns helt enkelt inte något incitament att utvinna det. För man kan inte tjäna tillräckligt mycket pengar på dem i förhållande till hur mycket de kostar att exploatera.
Det är då ett 20-tal internationella oljebolag som har licenser att leta efter olja i Grönland.
Stadiet de är nu är helt enkelt ett utforskningsstadie. Man har gjort lite provborrningar sedan 70-talet. Och det finns några hål där man har påvisat kolväten. En del andra hål har visat att det finns ingenting där. Så att det är fortfarande ett väldigt grundläggande undersökningsstadie. Men definitivt kan man säga att bolagen som är där, de hade ju inte varit där om det var helt orovande. Men det grundläggande undersökningar man gör fortfarande, så att sannolikheten att det ska dyka upp stora mängder kommersiell olja, det är det man helt enkelt undersöker. Det är liksom ingenting som är säkert än så länge.
Ett mildare klimat som gör att havsisarna blir tunnare skulle kunna förenkla för borrplattformarna ute till havs. Och små isberg som hotar att segla på plattformarna kan man flytta på med båtar. Men större isberg innebär större problem.
Blir de alldeles för stora så är det svårt egentligen att dra dem med en liten båt. Skulle du få ett isberg som är flera kvadratkilometer stort så blir det nog ingenting man flyttar på i första taget. Små isberg kan man definitivt flytta om man då hinner upptäcka dem i tid.
Säger Mikael Höök som är doktor i globala energiresurser på Uppsala universitet. Men den här kritiken att de framtida oljefälten i Grönland inte skulle klara av stora isberg tillbakavisar de grönländska myndigheterna. Om det inte går att flytta på ett isberg så ska oljeriggen kunna kopplas loss och borrhålet pluggas ner i havsbotten innan isberget flyter förbi. Grönland är fortfarande en del av Danmark och helt beroende av ett bidrag på över 3 miljarder danska kronor om året från danska staten. Och olja eller inte olja är den stora frågan för Grönland. Niklas Granholm forskar om Arktis på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och han följer utvecklingen i Grönland.
Går det här bra, det vill säga man får tillräckligt mycket med pengar för att kunna lösa ut subsidierna som man nu lever på från Köpenhamn, då kan man tänka sig att man har råd att köpa in de tjänster som man behöver för att driva Grönland som inte bara som nation utan som stat. Och det här skulle kunna leda till att vi får ett slags Kuwait i Arktis, det vill säga gott om pengar och man har gott om resurser att köpa de tjänster man vill ha. Men det går också att tänka sig ett scenario som är det motsatta, det vill säga att man får ett slags Mikronesien i Arktis, det vill säga det blir självständigt men man får inte tag på resurserna och får då väldigt svårt att upprätthålla sin suveränitet. Man har helt enkelt inte råd.
Och om grönlänningarna blir Arktis nya oljekejker eller inte kan få betydelse också utanför landets gränser. För till exempel så finns på norra delen av ön Thulebasen, en amerikansk militär flygplats med missilvarningssystem för att spåra interkontinentala robotar. Och frågan är om ett självständigt Grönland kommer att fortsätta tillåta amerikansk närvaro.
Ja, det är ju inte ointressant vad det är de faktiskt väljer. Och med det utökade självstyret som vi inte vet exakt hur det kommer att fungera. Det finns ju formellt på pappret än, men det kommer säkert att ta några år innan vi ser hur den här utvecklingen kommer att se ut. Så det finns all anledning att följa det här intressanta området i fortsättningen också, tycker jag.
Niklas Granholm som forskar om Arktis på FOI, sist i dagens Vetandets värld. Fler nyheter och reportage från Arktis finns på hemsidan Eye on the Arctic. Det är ett internationellt samarbete mellan Sveriges Radio och medier i de övriga arktiska länderna. Länken finns på Vetenskapsradions hemsida. Jag heter Gustav Kladin.